Det här är Murvel Marko.
Det är ett av journalistikens mest elementära och grundläggande redskap. Men också för den som klär sig i konspirationshatten, något att vrida och vända och manipulera och ifrågasätta tills den blir helt urvattnad. I Murvel Marko idag med mig Marko Sävelä handlar det om detta.
Under 2021 har nästan 9
SVT kan nu i en ny och unik kartläggning visa
TV4-nyheternas enkätundersökning bland landets kommunalråd visar
antalet personer som vårdas för kniv- och skottskador i Sverige har stigit med nära 50% på 10 år. Det visar siffror från Socialstyrelsen som Ekot tagit del av.
Det handlar om statistiska undersökningar som ofta hamnar i topp i nyheterna. För vad vore journalistiken utan dem? Det måste ju Johannes Kleris, pressansvarig på Statistiska centralbyrån och före detta journalist i drygt 15 år, bland annat flera år på TT, hålla med om.
Ja, det håller jag med om.
Varför tror du att det är ett sånt hantverk som ofta förekommer i nyheterna?
Så här skulle jag vilja säga. Statistik är ju precis som journalistik ett sätt att berätta om samhället, att berätta om oss själva och berätta om den värld vi lever i. Det är ju hårda siffror som på något sätt målar en bild av oss och världen omkring oss.
Jag måste villigt erkänna att jag var lite smånervös inför det här mötet. Inte med dig utan mer med tanke på att jag har en skoltrauma med matematik som jag inte var särskilt bra på. Och jag har fortfarande problem med att komma ihåg siffror när det gäller bankkoder och dotterns fotbollsresultat och så vidare. Så jag tänker mig, vi sitter nu i Internetstiftelsens café Go to 10, men i huvudet så sitter jag nog i din terapisoffa, tänker jag lite grann. För när det gäller undersökningar, så som jag sa i introt, så kan man liksom vrida och vända och i stort sett få dem att haverera totalt, tycker jag. Att det finns så många attackvinklar på undersökningar. Hur förhåller ni till er på SCB till undersökningar med tanke på att det finns så många sätt att ge sig på dem?
Det beror lite på vad det är vi pratar om. Det finns ju flera olika sorters statistik, eller rättare sagt källor till statistik. Om vi börjar med det mest grundläggande så finns det ju statistik baserad på undersökningar som du är inne på nu. Och sen finns det ju registerbaserad statistik. Och det är ju egentligen två olika saker. Även om siffrorna kan se likadana ut så är det ju två olika saker. Det ena, då intervjuar man en massa människor och får fram en bild av ja, vad det nu är man intervjuar om. Det andra, då tittar man ju på register och tittar på hur många. Ja, det kan ju vara, ja, men ett bra exempel är faktiskt arbetslöshetssiffror. Där vi på SCB tar fram det genom telefonintervjuer för att få fram en siffra om arbetslösheten. Medan Arbetsförmedlingen ju baserar det på antalet anmälda arbetslösa. Så där hos dem är det en registerbaserad statistik och hos oss är det en statistik baserad på en urvalsundersökning. Och ja, visst, det du frågar om, alltså det är klart att som man frågar får man svar. Det gäller ju även i statistiken naturligtvis. Men jag ska väl inte gå in så mycket i detalj på hur man tänker när man bygger undersökningar, för det kan jag egentligen inte så mycket om. Det finns ju metodstatistiker och jag menar, på SCB finns en hel avdelning med folk som jobbar bara med de frågorna. Så att, utan att gå in på hur de tänker och hur de arbetar, så är det ju någonting man arbetar med hela tiden, såklart.
Om man går till nätet och slår upp i Wikipedia vad Statistiska centralbyrån står för, så läser man att det är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Och SCB ska på uppdrag av riksdagen förse kunder med statistik av god kvalitet. Det här kan man ju inte ifrågasätta. Det är ett väldigt tungt uppdrag ni har.
Ja, viktigt och tungt naturligtvis. Eller tungt och tungt, det är väl ett uppdrag bland många andra. Alltså det är ju en jättestor myndighet full av professionella statistiker som tillsammans hjälper till att ge forskare och beslutsfattare och allmänhet ett underlag för att bilda sig uppfattningar, för att fatta beslut. Ja, det är det vi tillför.
Du har ju många år bakom dig i journalistiken. Mm. Vad har du dragit för lärdomar nu när du hamnat på den här sidan av hur undersökningar och statistik används av medier?
Oj, det är inte en fråga som har ett svar. Jag har nog inte kommit fram till en stor lärdom, utan det är nog konstant många små. Och det handlar både om potentialen i statistiken, om fällorna, om brister, om vad som går och inte går att se, men också då sett från andra sidan vad, jag menar, hur journalister använder det, absolut, men också hur journalister är, om vi glömmer statistiken en sekund, alltså hur journalister jobbar. Det är väldigt intressant att se det från andra sidan. Det finns såklart 1000 olika sätt att jobba på och 1000 olika personligheter, men det blir väldigt tydligt när man sitter i andra änden, både goda exempel och dåliga, varav man såklart minns de senare bäst. Men även nyckfullheten i nyhetsjournalistiken tycker jag, den reflekterar jag mycket över i mitt jobb. Just det här att du har alla förutsättningar för att leverera en jätte, liksom, spännande och bra nyhet, men ena dagen flyger den och andra dagen flyger den inte, och vilka faktorer det är som påverkar. Och jag menar, det här är ju sånt som alla nyhetsredaktioner jobbar med hela tiden, såklart, i sin nyhetsvärdering, men att även från andra sidan så blir det kanske blir ännu mer tydligt att man har någonting jättebra ena dagen som ingen bryr sig om. Nästa dag har man någonting som man tycker var, det är väl halvdant, och så blir det jättestort. Alltså det är superfascinerande att försöka peta i vad som ligger bakom, så att säga. Och det tvingas man ju till när man måste förklara det för folk som inte har en journalistisk bakgrund, när man förklarar vilka mekanismer som styr.
Vad tycker du är de vanligaste felen som man ser journalister göra?
Jag kan väl inte säga att det finns ett vanligt fel eller ett vanligaste fel. Det är samma sak där, att det finns väldigt många olika varianter av fel. Jag kan väl inte säga att det är så vanligt att man använder statistiken fel egentligen, utan det är nog vanligare att man, till exempel, man kan fråga oss om den klassiska journalistiska frågan varför. Alltså först så frågar man om hur ser det ut vad gäller den här frågan, vilken som. Hur många är arbetslösa? Ja, då kan vi svara på det. Och så kommer den naturliga följdfrågan för alla journalister. Ja, varför? Och det är inte nödvändigtvis vi som ska svara på den. Det är väldigt ofta inte vi som ska svara på den. Vi har en viss analyskapacitet, men ofta har vi ju, och framförallt när det kommer till registerbaserad statistik, då kan vi bara, vi tittade i registren, vi såg att det såg ut så här, men förklaringen till varför, den, liksom, din spekulation är lika god som min, så att säga. Så att det får man ofta förklara för journalister. Det kan ju vara ett exempel, alltså det finns tusentals exempel, men ett kan ju vara när vi släpper namnstatistiken. Säg att, nu minns jag inte vilket namn som var populärast, men säg att Alice var populärast. Ha, Alice populärast i år igen? Ja, hur kommer det sig? Ja, du, vad tror du? Man får nästan vända på frågan då, det vet vi sällan. Sen finns det undantag, det finns vissa områden där vi har en analyskapacitet, och det är väl mera när det kommer till ekonomisk statistik och sånt. Men den analyskapaciteten är också baserad på annan statistik i så fall, för att man kan se olika flöden och sådär. Ja, men till exempel om man ska förklara varför BNP ser ut som den gör, ja, men då kan vi analysera, jo, men det beror på att de här och de här branscherna, områdena har utvecklats på det här sättet. Mm. Så att, ja, visst, då analyserar vi. Då svarar vi på frågan varför, men då utgår ifrån också hårda fakta.
Det känns som folk i gemen har väldigt stor respekt för hårda fakta när det kommer till just siffror och undersökningar. Vad tror du det beror på?
Ja, men det är väl, ja, bra fråga, men jag tror att det är väl för att man vill ju, alltså framförallt journalister söker ju svar. Journalister vill ju konkretisera. Man vill komma så nära en objektiv sanning som det går att komma, och då är det ju lätt att luta sig mot en siffra, för som sagt, den är väldigt tydlig, och då vill man väl åt den. Då vill man inte veta att, ja, även om det står 7,3 här, så kan vi inte med 100% säkerhet att säga att det är 7,3% av befolkningen som, vad det nu är vi pratar om. Jag borde kanske ha ett exempel, men ja.
Men jag tänker också på, har ni på SCB gjort någon undersökning om vad folk tycker om undersökningen?
Nej, alltså det är väl också en vanlig missuppfattning att SCB gör lite undersökningar hit och dit om olika saker, och det är ju mer strukturerat än så, arbetet. De flesta undersökningar som SCB gör och publicerar själva är ju återkommande, och som man jobbar årligen eller månadsvis eller kvartalsvis, som hela tiden återkommer. Vi jobbar ju även med uppdrag, och det kan väl hända att någon gång har beställt en sån undersökning där den frågan ingår, men i så fall är det ju ingenting som vi publicerar i så fall, så att nej, mig veteligen har vi ingen sån. Och som sagt, det är viktigt att komma ihåg också att undersökningar är bara en del av det. Det är jättemycket av det som publiceras hela tiden är ju inte undersökningar, utan det är byggt på olika former av register. Som, ja, allt från, jag menar, namnstatistiken är ju registerbaserad, befolkningsstatistiken, det, ja, ekonomisk utveckling, samma sak där.
Det finns där helt enkelt. Hur bra tycker du att journalister är på statistik?
Ja, men det är så här, det finns ju inte ett svar på den frågan egentligen, för det är så himla individuellt. Men om man utgår från klyschan och nidbilden som finns om att journalister inte begriper statistik, så den stämmer ju inte, skulle jag säga. Det finns jättemånga journalister som är superduktiga på statistik, och sen finns det jättemånga som är, ja, men helt okej, tillräckligt duktiga när man ser resultatet. Och sen finns det ju de som absolut inte förstår. Och problemet, skulle jag säga, det är ju inte att journalister inte förstår statistik. Problemet är ju att genomslaget blir lika stort för de som inte begriper och för de som använder det fel som för de som förstår det. Det är ju där problemet ligger. Mm. Så att det får ju orimligt mycket spridning när det är gjort av, behandlat av journalister som inte begriper. Faktiskt. Men jag skulle inte säga att de är på något sätt representativa eller majoritet. Absolut inte. Så den gamla klyschan kan jag skjuta ner.
Om du skulle gå tillbaka till journalistiken, var i skulle du ha blivit en bättre journalist när det gäller att skriva om undersökningar? Liksom?
Mm, alltså jag skulle jag garanterat skulle jag vara en bättre journalist om jag gick tillbaka nu. Därför, vad gäller många, inte bara vad gäller statistik, utan även efter att ha sett journalister jobba från andra sidan, och man lär sig både sätt att jobba men också sätt att absolut inte jobba. Och kanske jag hade nog haft en större ödmjukhet inför andras expertis, tror jag, och inför vikten av att faktiskt försöka förstå folk. För det märker man ibland, att du vet, enligt journalistiska principer så ska man ju låta allas bästa argument komma fram, till exempel om det är någon man har granskat. Och det märker man ju, för det har SCB varit utsatt för en granskning i alla fall under den tiden jag har varit där, och där upplevde jag ju inte att det var fallet, att man tog våra bästa svar, utan man tog helt enkelt det som passade dramaturgiskt bäst, till exempel. Så det hade jag nog känt, att ja, okej, jag kanske har en väldigt tydlig vinkel i mitt huvud och jag har ett narrativ som jag vill köra på, som jag tror gäller. Men om jag då måste jag ändå kunna lyssna och ta in det, saker från de jag intervjuar, och inse att men det är inte riktigt så. Nej, den blir inte lika skarp nyheten, men den är mer sann. Det är inte alla journalister jättebra på. Men sen vad gäller statistiken, så skulle jag säga att jag känner liksom inte till potentialen som faktiskt finns, alltså de dolda skatterna och de möjligheterna som finns i all statistik vi har. Till exempel vad gäller att korsköra olika register och olika statistik för att skapa bilder av saker och ting. Det är inte bara det som finns i statistikdatabasen som är möjligt, utan vi har ju massa register. Ibland måste man betala, förhoppningsvis kommer det bli ovanligare och ovanligare, men ibland så kan man faktiskt be oss kolla saker, korsköra olika saker. Man har ett visst område och så vill man veta någonting om befolkningen där, man vill veta någonting om befolkningen som är i en viss ålder, och så kan man korsköra det mot statistik om yrken och sådär. Alltså man kan få fram otroliga saker som man inte tänker på kanske. Och så jag har lärt mig mycket mer i det avseendet, och det finns ju redaktioner som gör. Jag kan nämna ett exempel. Jag tror att det har gjorts flera stycken nu, med kartläggningar av alla som kom hit under 2015, när det kom många flyktingar. Då vill man se hur det har gått för dem. Och då, ett gediget journalistiskt arbete är ju såklart att kontakta, det är väl kanske anta Migrationsverket och ta reda på personnumren på alla de som kom. Och sen så får man kolla vilka som, eller via Skatteverket då, ta reda på var de bor och hur många som är kvar. Och sen kan man skicka personnummer till SCB. Det här är ju mot beställning. Och då får så kallad aggregerad data kring, alltså en helt en kartläggning av den här gruppen. Hur många jobbar, hur många pluggar, hur många har flyttat igen och så där, lämnat landet. Och aggregera betyder att man trycker ihop, sammanställer. Alltså du får ju inte svar om individer, utan du får om hela gruppen. Och då vet man plötsligt, hur gick det för alla som kom hit 2015? Ja, men här har vi det svart på vitt, så att säga. Så att det finns ju enorm potential. Det tror jag hade vetat, eller vet jag att jag hade vetat mycket mer om och kunnat jobba mycket mer med. Förutom att jag vet mycket mer om vad det finns för statistik nu. Och då trodde jag ändå och tyckte att jag hade rätt bra koll innan jag började på SCB.
Men har det gått så långt att du har gått i svaromål mot någon journalist eller något mediehus på grund
absolut.
Av felaktighet?
Ja, gud ja, det har hänt. Det får man göra emellan. Alltså, jag menar, en bra pressansvarig är hjälpsam, tycker jag. Det här är min bild utifrån min gamla roll som journalist, att en bra pressansvarig är ju hjälpsam, snabb naturligtvis när det krävs, men det betyder ju inte att man ska gå med på vad som helst, utan man måste ju också påpeka rena felaktigheter, och ibland måste man stå upp för vad som är sant helt enkelt, och det kan tas emot på olika sätt av journalister i andra änden. Vissa är, det är lätt att det blir en prestigekamp upplever jag, så man får vara lite taktisk ibland, men det är inte alla som är så bra på det, och det finns nog många skäl till det. Det vet det här klassiska, det finns rötägg inom alla alla branscher. Ja, det gäller ju faktiskt även journalistiken. Mm. Men återigen, det är ju inte det vanligaste. Men det har hänt. Jag har sett folk ljuga mig rakt upp i ansiktet för att sen presentera, skriva på ett sätt som blir fullständigt missvisande. Alltså byggt på en lögn egentligen. Okay. För att det kanske ger en liten dramaturgisk effekt. Som egentligen var meningslös också. Och jag har sett tv-reportrar klippa så fult så att om man tittar på klippningen så ser man hur det sitter folk på stolar som plötsligt inte sitter där längre och sånt. Alltså mitt i ett svar. För att de har klippt ihop olika frågor och svar så att det ser ut som att det är ett långt svar. När det självklart inte är det. Och det ser man väldigt tydligt när det till exempel, jag tror det är jag som sitter på en stol och sen försvinner jag från den här stolen mitt i svaret. Bara borttrollad. För att det var ett dåligt klipp då får man ju säga. Men, så att det finns verkligen alla sorter. Och, ja, det är bara några exempel. Jag tror jag har tagit med mig sådana lärdomar och tänkt att okej, det är inte så här jag ska jobba. Och jag måste vara, och det måste, jag tror inte att så många journalister jobbar så medvetet. Jag tror att det kanske blir så på vägen. Alltså du är inne, du har en så tydlig story du vill berätta, du är inne i den och så gör du det. Och så om du anar att här är kanske inte helt kosher så kanske du kör ändå eller så tänker du inte på det. Utan det blir först när någon påpekar det och i det läget så går du i försvarställning. Och det gör ju nästan alla chefer också för de måste ju skydda sina reportrar. Det ska man göra också men då hoppas jag ju bara att man internt sen tar en diskussion. Bara, alltså, så här kan vi inte jobba.
Bedriver ni någon typ av medieträning när det gäller statistik och sånt på SCB?
Inte vad gäller statistik, men vi absolut så medietränar vi ju personer och inte då på det sättet som journalister kanske tror att man medietränar dem för att de ska säga så lite som möjligt eller vara bra på att undanglida granskande journalistik utan tvärtom för att man ska bli bättre på att faktiskt kunna prata med journalister. Det finns ju gott om, jag menar, för det första är det ju experter. Vi pratar om, precis som i forskare och sånt där. Det kan vara svårt att få dem att lägga sig på rätt nivå så att det blir begripligt. Sådana grejer kan ju vara, men det kan också vara att man inte ska känna sig så nervös att man faktiskt ska liksom våga prata och öva på det. Sådana, alltså medieträning är ju det också. Att man faktiskt, det handlar om att våga och vilja möta journalister. Att man använder det för att få dem att göra det. För vår ambition är ju att alla ska kunna, åtminstone gärna vilja, men det kan man inte tvinga folk till, men kunna prata med journalister också. Så att absolut, det gör vi. Inte, alltså, omfattningen är ju inte jättestor. Det är inte så att vi har 1200 anställda mer eller mindre. Det är inte så att alla de går medieträning. Men du vet, man kan ha workshops och man kan låtsas intervjua och fundera själv på vad vill du liksom berätta om. Och så här. Och jag uppmuntrar ju också. Det finns ju kanske en kultur på många myndigheter och sånt att man är lite ängslig och man tror att man inte får prata. Och jag menar, jag kommer ju från andra sidan från början och tänker men ja, det är väl jättebra att prata med så många du kan. Och då kan det vara ibland att de frågar, ja, är det okej om jag liksom tipsar den här journalisten eller mejlar den här journalisten? Och då måste jag ju påpeka, för det första så är det ju din lag, liksom grundlagsskyddad rättighet att prata med journalister för det första. Men, och för det andra så är det ju toppen om du har egna kontakter med journalister för att tipsa dem om bra nyheter och statistik. För vi, återigen, vi vill ju att statistiken ska ut, den ska synas och bli omskriven. Så är det ju, naturligtvis.
Vilken av era undersökningar som publiceras årligen ger er mest uppmärksamhet?
Det väl, beror lite på hur man mäter naturligtvis mest uppmärksamhet och så vidare. Det påverkas också av vårt kommunikationsarbete så att säga, vad vi själva försöker lyfta fram. Men oaktat det så skulle jag nog säga att PSU, partisympatiundersökningarna, eller är nog den som ger mest uppmärksamhet. Om inte annat är det den som det är mest prat om inför. Alltså som vi behöver inte ens pusha den för den frågar folk efter den innan den, alltså den är på gång. Och den kommer ju 2 gånger om året så den är inte en årlig i det avseendet. Men ja, det...
Annars hade jag gissat på namnundersökningen. Men...
Ja, men det är också en bra kandidat, absolut. Den är poppis men jag tror alltså, nu har inte jag mätt detta men jag tror inte att den ger lika mycket uppmärksamhet som PSU. För PSU får ju ett helt annat genomslag i samhällsdebatten också. Mm. Det är ju det. Så den, jag skulle nog säga att det är den som det pratas mest om. För den pratar ju politiker om, den pratar journalister om, den twittras det om. Den går upp i topp på alla nyhetssajter när den kommer per automatik. Så att det är nog den. Du, alltså, jag menar, Sveriges Television sänder ju direkt och vill gärna ha någonting i förväg, såklart, mot embargo, bara för att kunna ha grafik i rutan. Och så här. Det är mycket problem som har ställts inför där, för vi kan inte lämna ut någonting i förväg heller. Så att, men jo, men det är absolut den, PSU.
Jag har ju tidigare varit inne på hur man liksom kan slakta en undersökning och liksom verkligen plocka isär den ut efter olika kriterier. Och hur du har själv varit inne på det i er utmärkta podd som du är högst delaktig i, programleder den, på tal om siffror. Där du i programmet, om ni vill fördjupa er när det gäller journalistik och statistik, där DN-journalisten Kristoffer Östadius och sen var det...
Dan Hedlin.
Just det, Dan Hedlin som är statistikprofessor. Mm. Det avsnittet är riktigt bra. Men där sa du vid ett tillfälle när ni verkligen hade grottat ner i detaljer.
Nej, ska jag ställa till svars?
Nu ställs det till svars.
Jag har säkert sagt emot mig själv redan. Liksom. Ja, absolut, jag kommer inte ihåg detta. Det var över ett år sedan vi spelade in det.
Ja. Mm. Nej, men där sa du att jag är glad för att jag inte är journalist. Beroende på hur man kan plocka ner en undersökning. Typ så.
Sa jag detta?
Ja, med lite glimten i ögat såklart.
Ja.
Jag kanske inte plocka ner, men du sa att du var glad att du inte var journalist idag när det gäller att skriva om undersökningar.
Ja, okej. Okay. Ja, nu fattar jag det. Ja, precis. Ja, det är väl det att med ökad kunskap så kommer väl insikterna om hur lite man vet om någonting. Och då blir det hade ju blivit svårare för mig att skriva om undersökningar idag. För jag var nog sunt skeptisk redan i förväg till undersökningar beroende på avsändare. Men man inser ju ännu mer hur lite värda de kan vara. Och nu pratar jag inte om SCBs undersökningar, utan nu pratar jag faktiskt om undersökningar som kan komma från lite höger och vänster och olika PR-byråer och så vidare. Alltså att de inte nödvändigtvis säger någonting om någonting beroende på hur de är gjorda. Ja, det var väl det, framförallt var det väl det som Dan och Kristoffer var inne på. Mm. Och att, ja, det du säger att jag sa var nog ett svar på det. Absolut. Det, i de avseendena är jag glad. För att det jag menar, det är klart jag och många kollegor skrivit massa texter utifrån undersökningar om som är med roliga undersökningar, för det är ju det vet ju de flesta PR-byråer att gör du en kul undersökning om något som säger någonting om oss som människor och våra livsvanor och sådär, så ökar ju chansen till genomslag, och då är det ju lätt att man bara släpper principen en aning, tänker ja, men det är en kul undersökning, vi kör den, och så visar sig att oj, den håller ju inte alls liksom, för det här man påstår finns ju noll belägg för det. Den här statistiken räcker inte som belägg för att säga att det är så här. Mm. Så att, ja, jag måste nästan försvara mig själv lite, för att det är inte som att jag plötsligt hatar journalistyrket. Tvärtom, i själen är jag ju fortfarande en journalist, så att, fast jag bara jobbar jag jobbar med ett annat faktamaterial för att göra det begripligt. Men så är det.
Vi på TT har ju policy gällande undersökningar. Så här säger Viktor Olsson, redaktionschef, om dessa.
Jo, vi på TT har policy för det här, flera stycken. Mätningar finns ju i många olika, av många olika slag, och vi har ju regler för var och en av dem, kan man säga.
Vilket skulle du säga är det liksom vanligaste varningsflagget på en undersökning när du liksom inte... När TT inte tycker att det riktigt håller måttet och att det är dags att steka undersökningen?
Det är flera faktorer egentligen, men den första bedömningen som vi gör, det är ju om det överhuvudtaget verkar intressant, det som är undersökt. Är det någonting att skriva om, tror vi att många människor är intresserade. Så redan där kan ju en fullödig undersökning falla för att den är för tråkig helt enkelt. Det är ingen som bryr sig om den. Men när det gäller rent tekniskt så är det ju det är så här... Avsändaren verkar det vara del i ett reklambudskap. Är det någon som vill ha något sagt och man kan misstänka att det är vinklat på något vis? Det är en sån här stor varningsflagga. Hur är den gjord? Alltså är den gjord med vettiga statistiska metoder eller är det hittepå i det avseendet? Är också väldigt, väldigt viktigt. När det är seriösa undersökningar så är det sånt som alltså hur var frågan ställd? Svarsfrekvens, slumpmässigt urval, statistisk signifikans i svaren som kanske fäller någonting som ändå är intressant och gjort av någon seriös person eller organisation. Så där kan det också falla.
Jag förstår ju att det handlar om nyheten i sig i undersökningar, men om vi tänker generellt på undersökningar... Är det ett stort nyhetsvärde i att backa upp en nyhet med en undersökning?
Jag tycker det varierar. Det är ett väldigt vanligt trick, skulle jag vilja kalla det. Att olika typer av organisationer som vill ha ut sitt budskap försöker tryffera det med en undersökning. Och där är det ju, där blir man ju som journalist lite skeptisk. Jag blir ledd vid näsan här. Och det vill vi ju verkligen undvika. Sen finns det ju andra typer av opinionsmätningar som är mer som handlar om kanske partisympati, opinioner och så. de är behäftade med sina egna problem. Ibland så stämmer de dåligt och sådär. Men de är också väldigt, inför val och så som vi nu står inför, så är de ju också högintressanta. Liksom alla undrar hur ska det gå och vem tar hem spelet. Så de är svåra att låta bli nyhetsmässigt, men man får göra det på noggrant och systematiskt vis så att man liksom håller någon linje där.
Vad tyckte du om TTs resonemang kring undersökningar och den policy vi har?
Viktor är en klok man. Det säger jag inte bara för att han är min före detta chef. Men jag håller med honom i allt. Problemet är väl bara att det kan för enskilda journalister vara svårt att bedöma metoden när man får en undersökning. Så även om metoden då... För det första så är metoden inte alltid redovisad när det kommer från företag och så vidare. Så att man inte vet hur de har gjort undersökningen. Och för det andra så när man väl ser en beskrivning så ska man begripa den metoden och bedöma den. Och jag menar, det krävs det experter för många gånger. För att det journalister ofta tänker på och vet och känner till, det är att det kan spela stor roll med hur många som har svarat till exempel. Men det är ju verkligen inte den enda faktorn. Det är ju det som är lite lurigt här. Om det är en opinionsundersökning så är men det är över 1000 svarande eller frekvensen är så här. Så tror man att då är det grönt. Liksom. Men alltså, beroende på vad det är för undersökning så spelar det jättestor roll hur frågorna är ställda. Vilka frågor är ställda, vilken ordning är ställda, vilka frågor är inte ställda. Och att sitta där när man får ett pressmeddelande och göra den bedömningen, det är ju hopplöst. Det var lite det jag var inne på med när det här citatet drog ur mig om att jag inte skulle vara journalist. Och det kom ju till det där att vet man om att de här fallgrupperna finns, men man känner att man inte är person nog att avgöra alltså vilka de, eller att faktiskt se dem. Ja, då är det svårt. Man vet om att det finns fällor, men man kan inte se dem. Vad gör man då? Då är det lättare att bara låta bli många gånger.
Och så ska du skriva en text inom en timme?
Ja, men typ. Eller så är det den här tråkiga rapporten som bara skjuter ner idéer som kommer från desken eller från chefer och sånt där. Och den vill ju nästan ingen vara. Åtminstone inte hela tiden. Men, och då är det klart att då är man då som vi en statistikmyndighet så har man ju mycket gratis. Det är inte, även om det, vi märker också att behovet eller önskemålen vad gäller metoder och sånt att beskriva det, de ökar faktiskt. Och det har väl med hela klimat, sociala medier och falsk information att göra. Men många gånger känner vi inte att vi behöver gå in så mycket på metod. Historiskt sett skulle jag säga att man bedömer att men gud vad tråkigt, det är väl ingen som vill prata om metod. Men det vi har gratis är ju att vi är de vi är. Så att vi blir, precis som TT har varit många år, att man blir alltså avsändaren i sig en kvalitetsstämpel utan att man berättar hur man har gjort. Men jag tror det är, precis som för många andra så förändras det. Jag menar, TT måste berätta mer om hur de jobbar och SB måste berätta mer om hur vi jobbar och så.
Hur påverkar det nya sociala medielandskapet SCB? För det går ju snabbt där ute och det finns många tankar och konspirationer och så vidare.
Det påverkar väl inte statistikproduktionen så mycket, men det påverkar ju kommunikationsarbetet. Det gör det ju absolut. Mm. Det är extra tydligt under pandemin när allt som rörde... Ja, i vårt fall så vi hade ju, det är också en sån sak, vi fick ju jättemycket frågor om antal covid-sjuka och covid-dödsfall och så vidare, vilket vi inte har statistik om. Det är Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som ansvarar för den, men däremot så har ju vi statistik om antal döda, alltså totalt, alldeles oavsett dödsorsak. Det ingår ju i befolkningsstatistiken och där då för att möta behovet av snabb statistik både från allmänheten men även från beslutsfattare och annat sånt, så började vi ta fram veckovis statistik över döda, preliminär då ska man ju säga, för det, jag menar, det sker eftersläpning, rapportering och så vidare. Men ändå, för att ge en bild av utvecklingen kring pandemin. Och den blev ju snabbt väldigt, väldigt uppmärksammad. Jag tror att inga enskilda sidor på svb.se har blivit så besökta som dem när vi släppte det här från utifrån. Och det blev också väldigt omdebatterat hur man ska tolka det och sociala medier sprids det. Det är väldigt många hobbystatistiker där ute som gillar att sitta med Excel och gärna skärmdumpa. Och märkligt nog är de, enligt min, alltså det jag kan bedöma, är de i 99 fall av 100 är de ju män som älskar att sitta med Excel. Och vissa är jätteduktiga, men väldigt många har ingen aning om vad de håller på med. Och det här kan ju få jättestor spridning. Det finns flera exempel på det när det har spritt saker. Och då sprids det ofta i vårt namn. Då skriver man källa SCB till exempel. Och så nästa gång någon tweetar det så står det att SCB säger att och sådär. Och man bara, vi har inte haft med det här att göra alls. Du har räknat fel, du har använt fel metoder. Siffrorna stämmer inte från början. Ja, så det måste man ju förhålla sig till hela tiden, att den typen av desinformation finns. Det är verkligen, det är mer och mer.
Men hur är du själv i ditt sociala umgänge? Är det ett partytrix du tar till ibland? Så här, att, ja, vet du att 3 av 4 gör si och så?
Ja, vem fan hade velat bjuda mig på fest om det var mitt, om det var mitt partytrick? Nej, det gör jag verkligen inte. Det kan väl hända att jag har slängt fram någon...
Lite arbetsskada måste du väl ändå vara?
Ja, jo, det kan väl hända att man slänger fram någon sån där... mansplainer, någon faktabit man sitter inne på. Men nej, nu har jag nästan bara jobbat där under pandemin också, så några fester har inte riktigt varit. Men nej, det har inte påverkat mig så mycket faktiskt. Jag var intresserad av statistik redan innan jag började på SCB. Det var en av anledningarna till att jag nappade på deras erbjudande. Men jag försöker komma på om det finns något särskilt, något som... Alltså det är klart att under inte i det avseendet, men det är klart att jag privat har liksom känt mig tvungen ibland att förklara många saker kring sånt som har varit kontroversiellt och stort, och framförallt och kopplat till statistiken om dödsfall och så vidare. Men nej, inte annat. Önskar du, fan, det finns inte så mycket partykompatibel statistik. Alltså. Det är något vi får jobba på, tror jag.
Ja, men om man kollar på er sajt, jag tycker det är en fantastisk skattkista till rolig information och statistik. Mm. Och den är väldigt... klickvänlig måste jag också säga. En del artiklar är också väldigt klickvänligt skrivna, som till exempel den här från, jag tror det var tidigare i höst. 50-plussaren Anders kör mest nerkabbat i sommar. Och ingressen lyder: ser du en nerkabbad bil i sommar är chansen stor att den körs av en 50-årskrisande man bosatt i södra Sverige. Mest troligt heter han också Anders och är säljare. Det visar SCBs statistik. Det där vill man ju bara klicka på direkt. Mm. Liksom.
Och jag hade önskat att du hade tagit ett exempel som jag låg bakom. Men det här är faktiskt en kollega till mig som har skrivit. Men det, det kan vara värt att påpeka att det här är ju sånt som sticker i ögonen på många. Det är ju rätt många som då gärna skriver någonting i stil med att är det här våra skattepengar ska gå till? Och trams och SCB ska vara seriösa och syssla med seriös statistik. Och det stämmer ju såklart. Och det här kommer ju från seriösa register, så att säga. Så att hela vårt kommunikationsarbete handlar ju om att få ut statistiken. Alltså göra den mer tillgänglig, mer begriplig. Och då är ju det här en metod för att folk ska få upp ögonen för vad vi har. Det är ju inte det att vi tycker att det här är det viktigaste man ska känna till om Sverige. Utan det här är ju metoder för att visa, titta vad mycket vi kan berätta om Sverige. Vi kan berätta vad det vanligaste namnet för cabförare är. Mm. Så att det är ju det vi gör det för. Och det är svårt för många att begripa att det är syftet med all den här kommunikationen. Men ja, absolut. Nej, det finns jättebra. Och jag kan rekommendera folk att följa oss på Instagram. Jag jobbar inte med det, så att det känns inte... Jag får inte ont i magen om att pusha det, så att säga. Det är några duktiga kollegor till mig som gör jättebra innehåll på Instagram. Det har faktiskt vunnit priser och allt. Men... Ja, vad var din fråga egentligen?
Ja, du var inne på att du hade skrivit någon sån artikel som är...
Det har jag säkert gjort, men jag tänkte mer att jag hoppas att du skulle lyfta något som jag har skrivit. Jag kommer inte på vad det skulle kunna vara. Nej, men grejen är att sen jag började på SCB så har kommunikationsarbetet svängt jättemycket. Alltså, förändrats jättemycket. Alltså, vi är mycket mer proaktiva och vi skriver och kommunicerar väldigt mycket mer målgruppsanpassat. För att nå ut. För grejen är att det ingår i SCBs uppdrag. I regleringsbrevet från regeringen så står det att statistiken ska göras mer tillgänglig och mer begriplig. Och det står liksom år för år står det. Men vad betyder det i verkligheten? Hur får man allmänheten att ta del av den mer? Mm. Att det inte bara ligger dolt i databaser, utan man faktiskt visar att kolla vad vi kan ta fram. Och då är det här är ett jättebra exempel. Det får ju spridning. Och det är fortfarande sakligt, det är fortfarande korrekt. Så att det är det som är det viktiga. För att det är inte så att vi gör det för att tramsa eller för att vara politiska eller någonting sånt. Utan det är bara en massa olika exempel på högt och lågt som man kan visa med hjälp av statistiken. Mm.
Men vilka är det ni ska nå ut? Allmänheten, säger du. Men då målar du väldigt brett.
Ja, men i slutändan så är ju statistiken till för Sveriges befolkning, för allmänheten i det avseendet. Och då blir frågan, vilken väg ska man ta för att nå ut till allmänheten? Ska man göra det genom att kommunicera direkt via sociala medier? Ska man göra det genom att försöka locka in folk till scb.se? Ska man göra det genom att försöka nå ut genom traditionella medier och så vidare? Och det kan man ju debattera länge, men om målet är att faktiskt nå ut till allmänheten, så... Ja, då är ju till exempel medier ett jättebra verktyg. Och att skriva den här typen av artiklar som faktiskt får spridning sen, antingen i direkt form för att folk läser den på svb.se eller att den plockas upp och görs till en nyhet i medierna.
Ett sätt att nå ut är ju när ni faktiskt är i kontakt med allmänheten i samband med undersökningar. Mm. Personligen tycker jag det är väldigt trevligt så länge den inte tar en kvart av min tid och svarsalternativen är 15 typ. Men jag tror också att det är väl svårt för er nu att få tag på folk, stämmer det?
Mm, det är svårare för alla. Jag kan börja med att dementera en bild som fortfarande sprids av någon anledning som jag, av även profilerade skribenter på stora tidningar kan förekomma. Men det är en faktoid och det är att SCB bara skulle ringa fasta telefoner. Egentligen ska man ju inte upprepa felaktig information, det gör jag ju nu, men det här, alltså det finns alltså en bild jätteetablerad av att SCB inte ringer fast, eller bara ringer fasta telefoner, och det är därför svarsfrekvensen sjunker, för att folk har ju mobiler, och det är ju inte sant. Det är verkligen inte sant, SCB ringer absolut mobiltelefoner också, men sen är det ju så överlag, och det gäller inte bara SCB, att viljan att delta i undersökningar minskar i samhället hela tiden. Man får ringa och jobba mycket, mycket mer för att komma upp i samma svarsfrekvens som man fick tidigare. Vilket i sin tur innebär att det blir mycket dyrare att göra undersökningar. Det blir ju arbetstimmar, det blir allt sånt där. Så framtiden för väldigt många undersökningar är ju att hitta andra datakällor. Mer register, mer andra typer av datakällor. Det kan vara allt från transaktionsdata vad gäller alltså folk från bankerna. Det kan gälla mobildata från operatörer. Alltså massa andra källor. Det är nog framtiden. Just för att, ja, absolut, intresset för att delta undersökningar kommer ju inte öka.
Nej. Var i består motståndet, tror du? Varför vill inte folk ställa upp längre?
Det är nog den här varför-frågan igen. Men det är,
just det, den ska inte du stå
precis,
till svars.
Men det är jättesvårt att svara på. Din gissning är lika god som min, men jag misstänker att det är en del av samhällsutvecklingen. Alltså det är, nu spekulerar jag ju här, men man är ju mycket mer lättnådd. Och det finns många fler aktörer där ute som vill ha någonting av en. Alltså oavsett om det är en app man använder och de vill spåra dig, eller om det är att du har ringt en kundtjänst och de vill att du ska delta i en liten undersökning efteråt. Alltså du är hela tiden efterfrågad, och det gör ju att de flesta av oss orkar ju inte, eller hinner inte, eller vill inte vara med. Och det spiller över även på andra aktörer som till exempel SCB. Det är det ena, och sen är det ju också att det förekommer mycket mer bedrägerier och lurendrejerier, eller åtminstone nu lever vi ju den bilden av att det gör det, och det gör det väl också, men så att man är mer skeptisk till olika avsändare som hör av sig till den och så vidare. Jag tror att allt det här spelar in, gissar jag. Jag tänker mig att förr i tiden, för 30-40 år sedan, om du hade en fast telefon då, för att koppla tillbaka till det, så ringde någon från en statlig myndighet och ville ställa frågor någon gång, och det var liksom den gången du fick ett samtal av den typen, inga telefonförsäljare, inget sånt där, och då gjorde du det, och det klart var lättare. Det är min gissning. Det är en cocktail av alla de här faktorerna, tror jag.
Ja, det var säkert trevligt att få det här samtalet också.
Ja, kunde det varit, absolut. Ja. Det är fortfarande ibland hör man folk som tycker det är kul att svara på undersökningar, de får hem det i brev och så vidare. Så jag uppmanar, det är också så här, nu får jag ta mitt uppdrag lite på allvar och säga att alltså jag uppmanar verkligen alla att delta i de här undersökningarna. För de är ju, det kan låta högtravande, men de är ju viktiga för Sverige. Alltså det kom, jag vet att det protesterades lite bland enskilda företagare under coronapandemin. Att de var tvungna att svara på så mycket frågor från SCB och att de hade det tufft nog som det var. Permitterade anställda och i vissa fall branscher som gick åt helvete. Men grejen är att utan förlitlig statistik i de här ämnena. Ja, men hur ska man då kunna fatta rätt beslut om vilka åtgärder man ska sätta in? Hur ska man överhuvudtaget kunna debattera samhällsfrågor eller forska eller fatta beslut om statistiken inte håller? Och därför är det viktigt att hela tiden svara på de här frågorna. Det må vara högtravande, men det är ju sant. Mm.
Men bedrägerier är något SCB också drabbats av genom åren.
Ja, indirekt egentligen. Vi är inte offer här i den här, det jag tror du kommer prata om, utan man har gjort saker i vårt namn. Ja, absolut. Mm.
Och det har handlat om att man har haft någon sexuell agenda eller något sånt.
Ja, det verkar eller, så. Så här är det väl. Det är så himla tråkigt ämne att prata om, och det är väl också en sån grej man inte vill lyfta för mycket. Men det är ingen hemlighet. Vi har skrivit det på vår sajt och det har rapporterats ibland i lokala medier när det är någon där som har drabbats. Men det finns vad vi tror. Jag måste hålla tunga rätt i mun här nu så att det blir juridiskt rätt här. Vad vi tror naturligtvis, vi är inte polisen. Men det är väldigt mycket som tyder på att det är en individ som sitter på ett ställe i Sverige och ringer samtal och trakasserar kvinnor. Han ringer runt om i hela landet, trakasserar kvinnor och utger sig att ringa för att han ringer från SCB. Och på uppdrag av Socialstyrelsen, tror jag han säger. Så jag kan passa på att säga det här med att Han ringer från dolt nummer för det första. Det gör aldrig SCB. Man kan alltid ringa tillbaka till ett nummer som SCB ringer från och kontrollera, att det kontrollera avsändaren. Och om man är utvald till en undersökning så får man veta det i förväg. Det ringer inte bara någon från dolt nummer då och presenterar sig och börjar köra lite frågor. För det är det han gör. Vad jag har förstått det så börjar han, jag har haft kontakt med jättemånga som har drabbats av det här. Vad jag har förstått så börjar han med lite harmlösa frågor och sen glider han in på otroligt obagliga och kränkande frågor av sexuell natur. Precis. Men han har ju då ingenting med SCB att göra. Och där kan man ju igen landa lite på vad händer i medierna. Jag hade bara häromdagen kontakt med en lokaltidning som då hade satt rubriken att någon hade råkat ut för en SCB-man eller SCB-mannen. Och där ville jag ju då invända att om ni överhuvudtaget ska skriva det ordet SCB-man, vilket jag tycker är olämpligt för det sätter ju en bild av att det faktiskt är någon från SCB, då måste man ju ha med ordet falsk i så fall i rubriken. För han är ju inte en SCB-man. Det ändrar de faktiskt på. För han jobbar ju inte på SCB. Så enkelt är det ju.
Du var lite inne och toucha på det när det gäller framtiden för undersökningen. Kan du vidareutveckla? Vad tror du att du ser i din spåkula?
Ja, men det så här, SCB... Gud, jag ska försöka hålla det här intressant också för en bred allmänhet. Men jag har ju varit inne på att det är svårare att få folk svara i undersökningar. Att vi därför måste hitta andra källor till vår statistik. Men sen har vi också ett uppdrag med det lite formella och byråkratiska namnet att minska uppgiftslämnarbördan. Det vill säga att det ska inte vara så krångligt och svårt, eller det ska inte vara krångligt och svårt och jobbigt att lämna uppgifter till SCB. Och i det uppdraget så ingår ju inte bara att göra det lättare, alltså till exempel att man kanske kan göra det elektroniskt istället för svara på ett brev, utan det kan också vara att man faktiskt inte behöver svara på frågor alls, utan att vi hittar andra källor. Så att det hänger ju samman. Och ju mer datoriserade vi blir, desto mer källor finns det ju. Och jag menar, antalet källor till statistik, det växer ju hela tiden. Såklart. Alltså vi kartläggs ju mer eller mindre hela tiden som det är av alla möjliga saker och ting. Alltså våra banker och våra mobiloperatörer vet ju jättemycket om oss till exempel, och kan de dela med sig av sekretess och skydda data till oss som vi kan göra statistik av, då är det ju en källa, för att ta ett exempel. Det finns andra.
Nu har jag suttit i den här terapisoffan ett bra tag och det känns bra. Vi har ju inte gått in i detalj som jag sa, men jag kan
vi har inte pratat så mycket om journalistik, det tror jag vi ska göra.
Ja. Men jag kan väl säga det att vill du grotta ner lite mer så återigen, gå in på den här podden som du är högst delaktig i, på tal om siffror. Den finns där poddar finns. Det är dags för testet. Men du är ju halvkatalan. Spanjor.
Beroende på vem man frågar.
Ja. Och har koll på FC Barcelona.
Stämmer. Eller koll på, haft i alla fall.
Där kommer testet in.
Oj då, ja.
Men om vi börjar med A-lagstruppen som den ser ut just nu. Hur många av dem är faktiskt spanjorer? Och då vill jag ha en procentsiffra av, jag kollade sist, det var en 25-mannatrupp.
Ja, just det. Nu kan du ju klippa. Så i teorin så skulle jag kunna sätta mig här och räkna i huvudet i 10 minuter och försöka komma på hela truppen. Och sen, eller så går jag bara på en höftning här för att det ska bli lättare för oss allihopa. Vad kan det vara? Men det är nog förhållandevis många är det ju. Inte så mycket anfallet. Backlinjen är det. Målvakt? Nej, inte målvakt. Det är två. Nu ska vi se. En tysk och en brasse. Tredje målvakten är från Spanien. Backarna. Alltså det är nog under 50% i alla fall. Nu när jag tänker på det. Det är under 50%. Räcker det eller ska du ha en mera?
Ja, vi kan ju ställa frågan så. Är det under eller över 50%?
Ja, men då säger hela truppen. Ja, men då säger jag under 50%.
Ja, det är rätt. Ja. Det är 40% nämligen. Ja. 10 spelare.
Just det.
Ja, men det var bra. Jag såg att du tog det här väldigt seriöst och tittade upp i taket och tänkte efter.
Det måste man göra. Det kände jag också. Det är så lätt att bara häfta till det. Men det, det blev lite lättare när jag tänkte lagdel för lagdel plötsligt. Så.
Hur påverkar Messis icke-medverkan i Barcelona?
Ja, alltså, om man tar den kan förmodligen bästa spelaren i hela världshistorien, alla kategorier, alla lag, ta bort den ur ett lag, vilket lag som helst, hur mycket påverkar det? Jag tror det är frågan, svara sig självt på det sättet.
Hur tror du det påverkar åskådarantalet?
Det i sig tror jag inte behöver påverka så mycket. Kanske ännu mindre nu när folk inte fått gå på fotboll på 1,5 år. Däremot så Barcelonas situation som helhet, som ju är ett haveri och ett sjunkande skepp i många avseenden och med förmodligen dåliga resultat till följd, kommer nog att påverka i så fall i större utsträckning. Det hänger ju samman såklart. Om Messi hade varit kvar så hade det varit lättare att få bra resultat. Men jag tror att så svag som den här truppen är, alltså det finns ju, Barcelona har alla möjligheter, känns som fel ord, men alla möjligheter att bli ett nytt Arsenal eller bli ett nytt Milan som det ser ut just nu i vad gäller vilken typ av prestationer man kan förvänta sig och vilken typ av trupper de kommer ha. Mm. Så att det kan nog påverka.
För det handlar om antalet åskådare på Camp Nou. Du vet säkert hur mycket den arenan tar, mest i Europa.
Jag tror att i nuläget är det väl 97-98 000.
Ja, 99 354 för att vara exakt.
Då. Det skruvas lite på det där. Jag kan
skjuta in det var att... inte min fråga.
Ja, jag skjuter in att när jag var där första gången jag var 13. Då på den tiden tog 120.
Det just
var,
det.
Ja, det var fullsatt då faktiskt. Det var otroligt. Det var
imponerande.
Min... Alltså, ja, det var nästan en chock faktiskt med. Jag hade aldrig varit med om något liknande. Jag fick nästan, det var nästan för mycket. Jag fick liksom gå ut och andas lite. Det var,
Hur många är de knutna till så kallade säsongsbiljetthållare?
Egentligen alla.
Alltså, nu tittar du på mig och
ja, jag vet inte, det kan ju hända att det finns några sponsor, du vet, några undantag så där, men det stora liksom, absoluta majoriteten förutom enskilda, som sagt, kan finnas boxar och sponsor och biljetter och så vidare, men alltså principen i Barcelona är ju att alla, förr var till och med så här, jag ska vända på, förr var medlemsantalet knutet till antal platser på arenan. Mm. Så att det var liksom stängt, det kunde inte bli medlem om det inte fanns en ledig plats. Sen släppte de det, så nu finns det fler medlemmar än vad det finns platser, så då får du ju stå i kö. Eller så får du förtur på biljetter och så vidare. Men i teorin så är ju hela arenan kopplad till medlemsantalet.
Mm. Ja, de uppgifter jag har det är att... Det är väldigt högt som du säger, majoriteten, helt klart. Mm. Men att det är 85 000 biljetter som är knutna till säsongs.
Ja, så kan det säkert vara. Men då är som sagt 85 000 av 99, ja, då är det väl 14 000 andra. Det är väl, nu är ju inte bortaföljen en grej i Spanien. Alltså det, men däremot så måste du ju avsätta en viss del av biljetterna i Europa. Så det kan ju vara, där har du några tusen kanske. Sen kanske det finns några tusen som är kopplade till företag, sponsorer och så vidare. Ja, det kan mycket väl vara så. Men principen, det är det jag vill återkomma till. Principen har alltid varit att för alla platser ska vara knutna till medlemskap. Eller, eller vända på det då, att för att få en plats så ska du vara medlem.
Det har spelats 91 säsonger av La Liga. Du har säkert koll på hur många gånger Barcelona har vunnit dem.
Ja, inte exakt. 27 kanske.
26 är det, men hur blir det procentuellt av 91?
Man säger att det är 33.
29%.
Ja, jag höftar ju bara, jag har ingen aning. Det är, som sagt, jag är inte statistiker.
Nej, men det är bra. Tack för att du har gästat Murvel Marco.
Ja, men tack själv.
Det var kul att sitta på din terapisoffa.
Alltså, din bild av vad jag pratar om när jag går i terapi, den kräver en egen podd, tror jag. Men tack själv, det var kul att vara här. Kul att se dig också.
Tack till dig som lyssnar. Grafiken, den är gjord av Johan Hallnäs. Pressbilderna mestadels tagna av Henrik Montgomery. Men musiken alltid komponerad av Emmon. Murvel Marco är en lustfylld mediepodd, driven, producerad, klippt, researchad och ledd av mig, Marco Sävele. Det kan vi statistiskt säkerställa, om ni frågar mig. Det är väl korrekt sagt. Vi hörs!